Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden-podden. För dig som är trogen lyssnare så vet du att det kommer handla om lite olika saker, men i grund och botten så handlar det alltid om relationer. Alla avsnitt syftar till att antingen hjälpa dig att få en bättre relation med dig själv och därigenom bättre relationer till andra. Eller kanske relationer med andra personer. Och har ni lyssnat på flera säsonger så har ni också lyssnat på ett lite äldre avsnitt där jag hade med en relationscoach som heter Sanna. Och det avsnittet var väldigt intressant därför att det blev också en väldig aha-upplevelse för mig. Så det ska vi prata lite vidare om. Men framförallt så är jag så himla glad att säga. Men tillbaka, Sanna Letzén.
Tack så jättemycket. Jag är så glad att vara här igen.
Ja, vi har längtat.
Ja, vi har verkligen längtat, båda två. Och har inte jag till och med varit med två gånger? Jag vet inte, nej, det kanske bara är en gång.
Vi har ju pratat, men sen så kom det en viss liten bebis.
Ja, men precis, emellan. Det kom en bebis emellan. Just det, precis. Nu har jag ju tre små barn där hemma. Precis, just det, så var det.
Ja. Så att, jag tror att planerna på ett avsnitt två har varit in the works som jag säger så väldigt länge.
Ja.
Men livet det kommer emellan ibland och då får man bara skjuta det framåt tills det passar.
Som idag. Absolut. Absolut. Och nu är jag här.
Ja.
Med dig.
Så härligt.
Ja.
Och vi är ju riktiga relationsnördar båda två. Som tycker det är jätteintressant. Och jag vet att förra gången så pratade vi om också fyra tips på vad man ska titta efter när man har en sund relation. Men där vet jag också att du började fråga mig vad jag söker. Och det hade inte jag vid den tidpunkten riktigt reflekterat över. Så där fick jag verkligen, aha, jag söker ju någonting som går att se när man möter en person på riktigt. Som inte går att se på apparna. Så redan där började jag förstå att de här apparna som vi har levt så nära de senaste åren inte var någonting för mig. Och jag är så tacksam för att du frågade det så att jag verkligen förstod det. Att den här personen som lyser, som var det jag kom fram till, är verkligen någonting som är så attraktivt för mig och någonting jag söker. För att en person som lyser mår bra, är trygg i sig själv ofta. Och har liksom någon typ av syfte i livet. Och det verkligen omfamnar mycket av essensen av en person som jag längtar efter i en partner.
Vad fint.
Så ja. Det var jättekul att höra. Men jag vet också att vi pratade redan då om att du jobbade som matchmaker och relationscoach redan då, men då höll du också på att, eller om du skulle utbilda dig till parterapeut.
Ja, jag har läst, precis, jag har läst parterapi på Humanova och coachar det också. Jag coachar egentligen både individuellt och par. Och när det gäller par, då coachar jag i förebyggande syfte. Så att man kommer till mig för att man redan har det bra och vill satsa på varandra fast vill stå starka även när det svajar lite grann och att ha verktyg för det. Och vi pratade lite om det innan vi kom igång här nu. Och du sa ju det så klokt att om man säger liksom att man vill bygga ben, då går man kanske till en PT och så får man verktyg och så bygger man ben. och det finns ju massa, vi gör kanske det i massa andra områden i livet. Men det är så, jag tänker att relationer ur min synvinkel är det viktigaste vi har. Och det visar faktiskt även forskningen. Elin, ja, precis, jag jobbar även med matchmaking då. Och Elin Ribier, min kollega, vi höll ett föredrag nu på Alla hjärtans dag. Och då tog vi faktiskt upp jättemycket forskning kring det här, hur viktiga våra relationer är. Och det är ju inte bara en kärleksrelation. Alltså det är även våra nära vänskapsrelationer. Men det gör, alltså våra relationer gör att vi lever längre. Att vi är friskare. Att vi, alltså både, superviktigt både för så här fysisk och psykisk hälsa. Och det, alltså det visar jättetydligt, till exempel har de sett forskningen när man håller sin partners hand, eller det kan ju också vara en vänskapsrelation då, men att hur stressen liksom verkligen sjunker, att hjärnan registrerar inte lika mycket stress. Och om det är alltså personer också som lever i relationer, det är 50% lägre risk att få demens till exempel. Om man gör en allvarlig hjärtoperation när man är äldre, så är det alltså 3 gånger större chans att överleva om man har liksom en nära relation. Så att det finns massa forskning om det här, och det är så viktigt, och ändå kanske är det det som vi prioriterar lägst eller tar för givet att det ska funka. Mm. Så jag tänker att det är så här, jag tänker att det är jättefint, och jag är så glad att du sa det också nu med den här Love is Blind. Att det var ett par som hade gått ut och sagt det, att de faktiskt tar hjälp. Mm. Och den, jag tänker att det behöver finnas fler sådana förebilder. Mm. Nu coachar jag till exempel Ida och Arvid ju från Gift. Och de går också ut med det. Och jag tänker att det är så modigt, det är så mänskligt och det är så smart att göra det. Mm. Och jag vill verkligen vara lite så här förespråkare för att göra det. I förebyggande syfte. Och hoppas att det blir. Och jag hoppas och tror att det kommer att bli mer så.
Ja, men det är verkligen viktigt just att göra precis som familjen eller paret Stark. Även Chrissy heter hon nu bara. Och Rasmus från Love is Blind. Att gå ut när man är offentliga och når så många personer och säga att det här är någonting som vi gör för att vi har valt varandra. Och vi väljer då att bygga vår grund på ett bra sätt. Mm. Och det jag sa också innan, som du var inne på nu, det här med att om jag går till en PT och säger hej, jag vill bygga ben. Det ska vara lika normalt som att säga att man går till en parterapeut och säger hej, jag vill bygga på den här relationen.
Mm, verkligen.
Och det handlar ju om att 2 personer kan vara hur kompatibla som helst. Men man är fortfarande 2 individer. Man är uppväxta med olika syn på relationer och olika anknytningsmönster ofta. Vilket gör att du kan tolka samma ord på 2 olika sätt. Och får man då verktygen att kunna tolka den andra personen i relationen på ett bra sätt, så bygger du dels en stabilare grund för er relation. Men också att du förebygger onödiga konversationer och konflikter. Enbart därför att ni missförstår varandra. Och Absolut. Lär er också att konflikter är också en möjlighet till utveckling.
Ja, konflikter är möjlighet till utveckling. Det är helt naturligt att ha konflikter. Alla kommer ha konflikter. Det är hur vi hanterar det efteråt, hur vi reparerar, hur vi kommunicerar. Det är det som är det viktiga. Jag sa det till dig innan också, om det är en relation där de säger att vi har inga konflikter, då blir jag djupt oroad över den. För att då är det oftast en person som kanske inte säger ifrån och en annan person som kör över lite grann och alltid får sin vilja igenom. Så brukar det vara när det låter så. Så jag tänker att så här, låt oss vara mer så nyfikna på våra konflikter. Vad kan vi lära oss av dem? Hur kan vi växa tillsammans genom dem? Och att kanske faktiskt ta hjälp också. Det är så skönt också att det är, alltså, nu sitter jag ju på massa verktyg. Inte bara för att jag har pluggat, utan för att jag också är så intresserad. Så att allt jag kommer över läser jag, alltså när jag kommer till böcker. Och så här, jag tycker att det är så roligt. Men oavsett, i mitt eget äktenskap, alltså när jag är triggad, då hamnar jag ju fortfarande tillbaka till att det här lite egot och att jag ska ha rätt kan vara lättare att komma tillbaka när man har kunskapen, men jag tror att det är jättebra att ha en så här tredje part som är lite neutral så att när man hamnar, precis som du säger, man har sitt, alltså bagage eller vad man säger, sina upplevelser och sitt bagage och hur man tolkar världen, och det är 2 personer som har helt olika sätt kanske, Och där är det så bra om det finns en tredje som kan snappa upp nyanser och hjälpa oss att liksom mötas.
Mm.
Och kanske snarare utnyttja de här olikheterna.
Mm.
På så sätt att man... ofta är det de där olikheterna man faktiskt blir attraherad av också i början. Det är ofta det som skapar passionen och gör att vi tycker att den andra personen är intressant.
Mm.
Men sen kan de skava lite, liksom lite, alltså längre in i förhållandet. Men jag tänker att där också, om man får verktyg och hjälp, då kan man också, det kan bli något extra bra och nästan som en liten gåva för relationen att man har olika sätt att se saker och ting. Alltså det finns någon så här 90-10 regel. Gud vad tråkigt det låter när jag håller på tar en massa så här teorier nu, det ska jag inte fortsätta med. Men det jag tyckte den är så spännande, för den är det är alltså 90% av hur vi reagerar på saker och ting kommer från vårt bagage bakåt. Så ja. Om du till exempel ska gå på en dejt och den här personen inte dyker upp, då om du kommer från att du har blivit så här stood up och det har varit personer som har lämnat dig på olika sätt och vis, då kommer kanske din reaktion bli så här att nej, nu händer det igen och jag skiter det här, att man liksom går ifrån relationen kanske, nu kommer jag säkert bli lämnad så jag struntar i det här. Medan en person som kommer från en väldigt så här trygg bakgrund, där man har haft långa, sunda relationer där de har varit så här schyssta mot varandra, då kanske man snarare snällt tolkar och tänker att så här, oj, stackaren, eller stackars henne, eller honom som kom för sent, men då kanske jag hinner ta en extra kaffe innan, eller så där. Mm. Och det är även i våra relationer, att det är så mycket kring hur vi tolkar världen. Och det kanske egentligen objektivt kanske ser ut som en sak, men det kan se helt olika ut för två olika personer beroende på vad man bär med sig.
Mm.
Och det är toppen, som sagt, återigen, om man kan få lite hjälp i det där.
Mm. Och jag tänker också att det är ju så ofta, särskilt om man har bakgrund som otrygg ambivalent, att man hamnar i övertänkande och överanalyserar saker utifrån sin ofta lite brokiga bakgrund.
Mm.
Och precis som du säger, om jag ska gå tillbaka till det exemplet som du gav, så kan jag tänka att det är ganska likt så som jag tänkte när jag var mycket i min anknytning. Och just att det blir så här, nej men vadå, min sanning är ju att alla lämnar mig. Och det här bekräftar att alla lämnar mig, fast inte kanske allt är så. Om jag sen jobbar på mig själv och går in i en relation där min partner har ett annat perspektiv, så det är världens bästa hjälpmedel att då kunna ha en konversation om triggers där min partner kan hjälpa mig till perspektivskifte.
Absolut.
För det har jag fått som verktyg också mycket när jag har gått nu i coaching. Kärlekscoaching kallades det för. Men det blev väldigt mycket kärlek till mig själv coaching.
Ja, vad fint.
När just perspektivskifte var en så stor del till hur jag ser på livet, hur min verklighet ser ut idag.
Mm.
Och att det har blivit någonting som händer relativt automatiskt idag från att ha fastnat i ett enda perspektiv förut.
Mm.
Och då också kunna ha någon som man liksom bollar saker med, så att man ser att det här är inte bara min kärlekspartner, utan det här är min livspartner som hjälper mig att vara min coach när jag fastnar och bara kanske kommer med, men du, kan det inte vara så här, och kommer med något annat som kommer fram lätt för dem.
Mm.
Jo, men vänta, det kan du ha rätt i.
Mm.
Och nu känns det mycket lättare.
Mm.
Att man också får de typen av verktygen genom sin parterapi att hjälpas åt och vara varandras coach. Sen när man har implementerat tack.
Ja.
Liksom de verktygen som er parterapeut ger.
Absolut. Och jag tänker, där vi ofta blir som mest triggade, det är ofta där vi har någonting att lära oss.
Ja.
Och som Lemark säger, alltså där jag jobbar med matchmakingen, att så här, if it's hysterical, it's historical. Jag tycker den är jag tyckte den var så bra. Det är ju verkligen så, på något vis. Och där tänker jag att det är extra bra både att få hjälp men också att kanske hjälpa sig själv lite där och mm. från sin partner att be om hjälp. Att så här, du, nu går jag igång på det här. Mm. Jag vet att det säkert har att göra med någonting bakåt men så här, kan du hjälpa mig här? Jag skulle behöva det här för att känna mig mer trygg eller mm. vad det nu kan vara. Så att man kommunicerar på det sättet helt enkelt och hjälper varandra. Och det är ju så i relationer, precis som att man kan bli sårad i relationer så kan man också liksom läka i relationer ju. Mm. Så att få någonting annat motbevisat för sig eller att förstå, till exempel som du sa det här, om man har det här med att bli lämnad. Men om man sen är i en relation, det där kommer säkert pocka på rätt mycket i den relationen och man behöver jobba med det. Och sen tänker jag att det till slut kommer lugna ner sig lite när man börjar inse att den här personen står ju fortfarande här.
Ja.
Så det är jättefint.
Ja, precis. För att det blir nästan som att ju mer man övar på att uttrycka sig sårbart och säga att nu känns det så här.
Mm.
Kan du hålla mig just nu i det här?
Mm.
Och den personen konsekvent visar att de håller dig när du känner dig osäker till exempel. Då kommer ju det lära om i ditt huvud.
Mm.
Så att du kanske får samma trigger igen.
Yeah.
Men det kanske inte ens skapar en reaktion. Utan det kommer upp och sen så har du lärt dig att nej, men utgången brukar inte vara lika. Den är så här nu.
Mm.
Att jag behöver uttrycka det här
mm.
för att få det stöd jag behöver.
Ja. Och där, ja, det är så fint. Och det är verkligen en viktig, det är en jätteviktig grej. Och något som man kommer väldigt långt med, alltså om man nu just i sin relation. Det här med att det är väldigt vanligt på tal om att vi kommer från olika bagage eller vad man ska säga. Då har vi också olika sätt att tänka och agera. Och ofta tror vi att den andra personen tänker och agerar som vi. Så vi tänker att den borde väl, om vi blir jätteledsna för någonting tänker vi kanske att den där personen blir säkert också jätteledsen för det. Mm. Och då borde väl den personen förstå att vad jag behöver nu är ju bara en kram eller vad det nu skulle kunna vara.
Ja.
Medan den andra personen kommer från sin verklighet och är så här, ha, den här personen kanske behöver lite lugn och ro just nu. Att det inte kommer naturligt att gå och ge personen en kram, men att man det är liksom välmenat för det är vad den personen hade behövt i samma situation. Och där tänker jag att det är så fint att kunna säga så här, jag behöver det här. Och då kanske den andra kanske blir liksom en lite aha upplevelse att så, jag förstod inte alls det, men det är klart jag kan hjälpa dig med det, får man ju hoppas då, att man båda två vill hjälpa varandra i det. Men det är väldigt skönt, det är nästan som en liten gåva till den andra, för det är svårt också om man inte vet. Då kanske man känner sig lite otillräcklig också, att man inte kan hjälpa. Men om den andra uttryckligen säger på vilket sätt, då blir det också mycket, mycket lättare att finnas där ju.
Ja, och just går man och har en tredje part som kan visa hur man uttrycker sig till varandra så att den andra parten förstår.
Mm.
Då kanske vi kan sluta anta hela tiden och faktiskt öppna munnen och kommunicera.
Verkligen.
För att det är just när man antar att det är på ett visst sätt som vi skapar problem för oss själva också.
Mm.
Att man antar att men nu är den här personen tyst så hen är väl säkert sur.
Ja.
Fast det kanske är någonting som har hänt under dagen och den personens skyddsmekanism är att att liksom tänka på det och försöka hitta lösningen själv i sitt huvud snarare än att uttrycka det.
Mm.
Och det är bara så den personen fungerar. Men om inte den personen har förklarat så här fungerar jag när någonting går fel på jobbet till exempel.
Ja.
Då vet man ju inte det utan då antar man att utgå från sig själv.
Absolut.
Är jag tyst i en situation så är jag oftast sur. Och då tror jag att den andra personen också är det.
Mm.
Och bara sluta tro att bara för att man är kompatibla och kära så ska man kunna läsa varandras tankar. Man måste kommunicera. Vi har fått
verkligen.
Liksom ett väldigt fint intellekt och liksom möjligheten att uttrycka det till varandra. Men om vi inte heller har koll på själva, hur fungerar jag?
Mm.
Hur fungerar jag i den här situationen, då är det ju väldigt svårt att uttrycka det också.
Absolut.
Så att jag brukar ju alltid säga så här att om du har mönster som du vill bli av med och du har en historia precis som jag av inte så sunda relationer, då är det bra att sätta av tid att dejta sig själv och lära känna sig själv först.
Gud, ja.
Men med det är inte sagt att du inte kan läka relationer. Utan jag brukar säga det mer som att jag behöver dejta mig själv för att lära känna mig själv. Så att jag också vet vad jag behöver så att jag kan uttrycka det för min framtida partner.
Absolut, jag tycker det låter väldigt klokt. Och i grund och botten är det väl därifrån allt. Alltså det, ja. Om man kan älska sig själv så har man också lättare att vara i en relation. Och då brukar det också fungera lättare. Så det är, jag tycker det låter väldigt klokt. Och jag tänker att det är någonting vi alla... Det är ju en ongoing... det är ju ett arbete som inte tar slut. Men jag tänker att det är viktigt. Det är superviktigt. Och det kommer spegla av sig jättemycket på din relation. Vad du har för tankar om dig själv. Hur din självkänsla ser ut och så vidare. Så det tycker jag låter väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen att ta sina behov på allvar.
Ja.
Att mina behov är faktiskt okej. Jag kanske har annorlunda behov. Men de är fortfarande mina. Och de är uppenbarligen viktiga. För när vi tränger undan, om vi är så här, nej, jag borde inte känna så här. Eller gud, nu kanske jag är lite töntig. Eller vad det nu skulle kunna vara. Jag kanske överreagerar. Men bakom varje känsla så finns det något behov som pockar på. Så tar vi inte upp det, då kommer det resultera i någon slags bitterhet eller någon ilska som kommer upp i kanske något annat sammanhang. Så att det är jätteviktigt att vara schysst mot sig själv där. Och att försöka vara lite detektiv och så här, vad kommer nu det här ifrån? Mm. Vad är det jag behöver just nu? Kan jag ge det till mig själv? Behöver jag uttrycka till någon att det är någonting jag behöver? Sen kan man ju inte alltid få allting som man ber om. Så är det ju.
Mm.
Men man kan snällt fråga sig, skulle du kunna hjälpa mig med det här? För att jag har det här behovet. Och oftast, i alla fall de par jag hjälper, oftast det, alltså majoriteten av gångerna är det ju verkligen att den andra personen bara längtat efter att kunna få hjälpa till på något vis. Och det var jättekul det här du berättade, eller det är inte det som är kul, men när du sa det här, man är tyst.
Uh-huh.
När man är sur.
Uh-huh.
Jag såg någon sån här Instagram-inlägg. Då var det en så här kvinna. Så en bild på henne. Och då så var det så här. Jag ska minsann. Eller hon tyckte att hennes man hade varit så dum. Då. Så hon bara. Nu ska jag minsann vara tyst hela dagen. Liksom. Och jag ska inte säga någonting. Jag ska bara sura så här. Och sen var det en bild på han. Som så här åkte runt på någon så här gräsklippare. Och bara. Gud vad lugnt och skönt det. Så himla härligt. Så att det här är ju verkligen ett exempel på det.
Ja.
Att man agerar helt olika och kanske bara missar varandra i det där. Ja. Men kanske behöver mötas. Där kanske kvinnan i det fallet behöver fundera på, vad är jag nu så sur över? Är det att han är ute och klipper gräset hela tiden? Jag vet inte vad. Men att man uttrycker det. Och sen finns ju olika sätt att uttrycka det på. Om man uttrycker det genom... Alltså från en så här triggad position och att man är lite arg och att man är lite dömande kanske och att man använder ord som du gör alltid eller du gör aldrig, vilket aldrig stämmer oftast heller.
Nej.
Så kommer det försätta partnern i en försvarsposition och det kommer inte vara så likely att man vill hjälpa till då.
Mm.
Men om man kommer, det finns jättebra sätt, alltså såna här kommunikationssätt, empatisk kommunikation till exempel, som är en man kan googla på. Blir det att man uttrycker från ett ställe, objektiv plats, inte dömande. Och sen att man är tydlig med vad det har skapat för känslor, vad jag har för behov och sen en förfrågan om den andra kan hjälpa en med det. Och gärna så konkret som möjligt då, gällande hjälpen. Att så här, jag skulle uppskatta, jag vet inte, att du på en viss tid gör det här. Eller ja, men så specifikt man bara kan, nästan så att det blir så här löjligt. För att för oss kommer det så naturligt, men det är helt nytt kanske för vår partner. Och då är det jättebra om det är super, super konkret.
Ja. Är det fortfarande, för jag vet att det var ganska många år sedan jag fick lära mig att just i sådana fall så ska jag säga jag känner så här och så här.
Ja.
Exempelvis när du kommer för sent hem när jag har lagat middag till dig och säger att du redan ätit för att det blev så sent på jobbet.
Mm.
Då får det mig att känna mig icke-prioriterad och inte viktig och därmed inte älskad. skulle du kunna höra av dig när du känner att oj, jag kommer bli sen ikväll, så att jag redan då vet och inte laga middag till dig också och sitter och väntar?
Jättebra. Det där är ju ett perfekt exempel på empatisk kommunikation.
Okej, okay, bra. Då var det ett bra exempel.
Ja, det var ett jättebra
exempel. Så jag inte bara sitter och pratar.
Och nej, allt du säger är superintressant. Men ja, det var ett jättebra exempel. Det är precis så går det till. Och det där, det är en sån liten... Alltså det tar inte lång tid att uttrycka det här. Men det kanske liksom förändrar hela vår dynamik. För att det som har legat och pockat på och man har blivit irriterad och man kanske har grälat om det. Och sen när man väl uttrycker det så där på det sättet, snarare än så här, varför kommer det alltid sent? Så brukar det bli väldigt, väldigt, väldigt fint. Sen kommer vi alltid ha återkommande bråk. Alltså majoriteten av det vi bråkar om i par är samma sak. Det är att en är till exempel kanske alltid lite sen, medan den andra alltid tid. Eller att en är lite mer stökig och den andra är lite mer ordningsam. Mm. Och sådär. Och det är... Jag tänker att det kan vara bra med en så här... Det behövs finnas en viss acceptans. Om man kan acceptera de här sakerna såklart. Annars, det är inte att man ska vara i en destruktiv relation. Det är inte det handlar om. Men mer att vara medveten om att så här, nu har jag valt den här personen. Det är de facto en tidsoptimist.
Mm.
Men hur kan vi hitta sätt runt det då?
Mm.
Och vissa saker kanske är extra viktigt för mig. Vid just de tillfällena kan jag uttrycka då att då vill jag faktiskt verkligen att du är i tid. Eller kan, alltså, ja. Mm. Så att man kommer inte kunna ändra, alltså man kommer inte kunna ändra någon annan. Det är inte det handlar om. Utan det här handlar ju om en så här kompromiss på något vis.
Mm.
Och att försöka möta varandra på ett annat sätt.
Ja, för jag tänker att även om jag vet att jag ska uttrycka mig så som mitt exempel var, så är det klart att när jag väl är triggad så kanske ändå hasplar ur mig liksom, ja, men du kommer aldrig ihåg att ringa när du är sen. Du tänker aldrig på att jag kanske står här och lagar mat och du gör det och det där när jag väl är i affekt. Men då också kunna backa tillbaka och säga så här, vet du vad, jag känner att jag är jätteupprörd nu. Kan vi prata om det här sen?
Mm.
Och då komma med det lite mer rätta inom citationstecken kommunikationssättet.
Yeah.
Så att man också är snäll mot sig själv och inte liksom slår på sig själv för att det kommer ut saker i effekt för att vi är fortfarande människor.
Ja, gud, bra att du säger det, för så är det verkligen. Alltså vi är inte mer, eller vi är människor, ja, helt enkelt. Alltså det kommer vara så. Vi agerar så. Så länge vi reparerar det och att man kanske ber om ursäkt och förklarar sig lite grann och att man sedan hittar en lösning tillsammans. Alltså jag menar det är inga konstigheter. Och i relationer så kommer vara så.
Mm.
Så precis som du säger, att vara schysst mot sig själv där. Det är okej. Bara jag reparerar det på ett fint sätt så att det känns bra för den andra partnern, och beroende på vad man har sagt och sådär.
Mm. Mm. Det kan ju vara bra i alla fall att försöka, om man har fått med sig det, för man får ofta med sig saker från sin egen uppväxt i just hur man uttrycker sig mot varandra i nära relationer.
Absolut.
Om man vet med sig att man kanske har växt upp någonstans där det använts väldigt fula ord i affekt, så kan man ju verkligen jobba på det i alla fall, att ja, jag behöver inte slå mig själv på käften för att jag har höjt rösten, men jag kanske ska i alla fall ge mig själv en liten smäll på käften om jag uttrycker mig med väldigt fula ord som sårar den andra personen djupt.
Ja.
Då är det verkligen någonting du måste jobba på att få bort.
Absolut.
Så att man också ser det på skillnad. Men jag tänker på en sak som jag faktiskt har hört Christer Olsson säga, som är i det här ämnet, att han uttryckte någonting, jag vet inte om det är han som har myntat det eller om han själv hade hört det eller läst det, men det var så bra, att just det här, i de flesta relationer så han pratar om 80-20.
Ja!
Det här att jag älskar 80% av min partner, men det kommer alltid finnas de här 20% med saker som jag stör igen mig på.
Ja.
Nu använder jag mina egna ord här, men ja. Vad det han menade.
Stark!
Ja, stör igen mig, så inte
ja. Men nej, det gäller oss alla kanske.
Ja, precis. Ja. Så att det här accepterar jag och det här måste jag lära mig leva med, för att jag älskar den här personen så mycket. Så att jag tycker att det är värt att acceptera och leva med att hen inte plockar undan strumpor efter sig när de kommer och tar av sig dem efter jobbet. Eller inte ser så små saker som just jag kan störa mig på ligger framme. Det är ganska vanlig fråga, tänker jag, just det här med städning.
Ja, gud. Ekonomi och städning, ja, är ju klassiker.
Och just att man också får förståelse för att, men till exempel om vi ska bara titta på hur vi fungerar biologiskt, så kvinnor har ju ett annat detaljseende än vad män har. De kommer inte se kanske samma saker om inte de på sin sida är pedanter och är sådana som, nej, ni går inte in här med skor. Liksom, det finns ju såklart på båda hållen, men generellt så är det ju så. Har man med sig det, så kanske man har lite större förståelse för att om man lever med en man, att han kanske inte ser samma detaljer som ligger fel eller vad det nu är. Och för att jag då ska må bra, om jag mår bra när det är ganska prydligt hemma, ja, men då får väl jag ta på mig att vara den som går och plockar utan att gå och störa mig hela tiden på det. Ja. För det kommer bara skapa mer oro och irritation för mig. Absolut. Jag skapar min egen irritation där.
Verkligen.
Och fokusera lite mer på att min man gör det här och det här för mig för att han vet att jag mår bra av det. Han kanske till exempel alltid plockar undan efter vi har lagat mat. För det ser han. Ja, men sådana saker. Att man liksom försöker ändå fokusera mer på det som man faktiskt uppskattar med sin partner. Och sen om det är så att man stör ihjäl sig så himla mycket så att det går ut över relationen, då får man väl prata om det. Och sen får man väl se om det är någonting som den personen faktiskt kan försöka lära sig att göra oftare för just att jag ska må bättre. Och sen att jag också såklart är öppen för att göra detsamma för min partner.
Absolut. Nej, det är jättebra, jättebra input. Och det där tror jag är så viktigt. Är det så viktigt för mig, då kanske man som sagt får ta... I vår relation så är det tvärtom. Att min man, han tycker jag är stökig. Men nej, precis så är det. Är det viktigt för oss, då får man liksom ta snacket med sig själv. Hur viktigt är det här? Är det någonting, på tal om sina egna behov, kan jag ta hand om de här behoven själv? Ja, det, så det, nej, absolut.
Jag tänker det för oss in lite grann också på någonting som du också jobbar mycket med. Nu tog jag upp en ganska, i alla fall i min omgivning, någonting som jag hör ofta kvinnor klaga över, just som lever i heteropar. Att just mannen kanske är mer stökig i de fallen.
Klassiker.
Och idag så är det ju mest vanligt att kvinnan jobbar heltid precis som mannen. Men det är fortfarande så att kvinnan oftast har mer hand om hem och eventuella barn.
Absolut. Hon har ju ett till jobb.
Ja.
Projektledare ofta.
Precis. Så. Och där har jag varit inne lite grann på det här problemet just med att gå in i maskulin och feminin energi och sånt där i andra avsnitt som man kan lyssna på när det gäller det. Men om vi inte går in just på det spåret här utan tänker mer just stress.
Ja.
Och kvinnor och stress. För det är ju någonting som du också hjälper många
absolut.
Med.
Absolut.
Vad är det du ser liksom där i dagens samhälle?
Jo, nej men det jag ser jättetydligt, alltså stress om något kommer ju påverka vår relation. Så är det. När vi är stressade, då kommer vi också hamna mer i affekt. Det kommer bli mer bråk. Det är mer man stör sig på. Om man inte är i balans själv, så går det ofta tyvärr ut på de som man kanske bryr sig mest om. Och det kan vara lite sorgligt ibland. Vissa tjejer jag jobbar med. Och där har jag faktiskt varit själv också. När jag har jobbat för mycket innan. Och jag kommer själv från att jag har varit för stressad. Och har fått gå jättebra kurser. Och fått lära mig jättemycket. Som jag bara så här, jag vill ge det till alla. Liksom, för det har hjälpt mig så mycket. Men där blir det så tydligt att man kanske så här, ger hjärnet på jobbet. Jobbar. Sitter uppe hela kvällen. Har ingen energi kvar. Och sen kommer man och bara slänger all ilska och all stress på kanske sin man då. Eller att man är mer lättirriterad på sina barn. Eller vad det nu kan vara. Mm. Där man egentligen, att det är de man egentligen hade velat ge mer tid. Men i dagens samhälle, det är så här, vi kan nås hela tiden. Alla ska, alltså det är fantastiskt att liksom det här... jämställda. Det är klart att vi ska vara jämställda, det är inte det. Men det blir, jag tror det här att båda ska jobba heltid. Och nu är jag ju själv småbarnsförälder. Att ha barn också on top på det.
Mm.
Med all vab och sjukdomar. Men också med energi. Det är, alltså man, det, jobbet tar liksom aldrig riktigt slut. Och då man har, i mitt fall hade jag ett jobb där jag inte fick energi. Och det handlade nog egentligen inte om hur mycket jag hade att göra på jobbet. Det också till viss del. Men jag tror att det handlade om att det där att jag inte... Det var en så bra quote om det där. Att om du är utmattad så är det kanske inte att du gör för mycket. Men att du gör för lite av det som tänder din glöd.
Ja.
Och har man, sen har jag gått mot det här coachning som jag får så mycket energi av.
Mm.
Och att genom nu när jag får så här hjälpa människor, då kommer jag hem med ett litet, det är som att jag har injicerat lite energi. Mm. Och sen kommer jag hem till min familj och då har jag energi att ta av. Lite det här kiser liksom, det här med masken på flygplanet, att man först måste sätta på sig själv innan man kan hjälpa andra, att man ska fylla på sin kopp, brukar man också säga. Och det är verkligen så. Och tyvärr är det svårt för många kvinnor att få, framförallt kvinnor, att få det att gå ihop, i och med att, precis som du sa, hur hjärnorna fungerar också. Man ser mer detaljer, man har, man tar den här projektledarrollen som aldrig tar slut hemma, samtidigt som man har mycket på jobbet. Och det blir lite knasigt i ens relationer, oftast.
Mm.
Och det är, ofta är det som så när man kan jobba på det. Dels genom att minska stressen i den situationen man är. Men också att börja fundera på så här, vad mår jag egentligen bra av egentligen? Kan jag sätta gränser? Det är många som är så här, duktiga flickor säger aldrig nej på jobbet. Det får jag lära. Som är hybris här, lär ut. Men det är de som lär sig själva. Så är det ju. Men att man får, på tal om att man kanske har en bakgrund av att så här, nej, jag ska vara duktig och jag bara säger ja hela tiden. Då kanske man får börja lära om att så här, oj, nu sa jag nej. Och det var ju tydligen okej. Okay. Alla blir ofta väldigt förvånade över att så här, nej, det hände ju ingenting.
Mm.
Alltså så här, det var inte, jag blev inte av med jobbet. Den här personen verkar ju fortfarande tycka om mig. Och det kanske snarare är att det väcker en annan respekt också.
Ja.
Och en uppskattning. Det kan vara väldigt skönt med en person som har gränser. Om det är en person som är gränslös. Eller gränslös. Det, ja, men när det gäller att säga nej, menar jag.
Mm.
Då kan det också vara lite så här svårt för omgivningen att veta. Och där behöver man ta ansvar själv, och det är jättesvårt och man får öva och vara schysst mot sig själv i det, men det brukar bli så fint när man väl börjar, och man kanske måste säga nej hur många gånger som helst innan man hittar sitt vad nejet och jaet är. Man kanske till och med glömt bort det för att man är så duktig,
ja,
till exempel.
Och people pleaser.
Ja, people pleaser går ju hand i hand med det där.
För mig så gick det också över i att ibland, eller jag gick från att säga ja för ofta och klampa över mina egna behov, och min egen energi tog slut. Så att när jag började också öva på att säga nej, så blev jag också lite nästan rigid till slut. Så här att det blev liksom för hårt. Och det känns med andra som jag pratar med som är där jag var nu, att det nästan är någon typ av obligatorisk fas att så här, nu är jag lite för hårt på mina gränser. Mm. Men jag behöver vara här nu för att liksom bli lite mer stabil i att sätta gränser. Och sen när jag lärt mig att nu håller jag mig till det här. Nu lyssnar jag faktiskt på mina egna behov. Mm. Då kan jag släppa lite. Och inte säga nej till allt. Eller.
Ja, ja, absolut. Och där brukar jag säga till mina, det är framförallt kvinnor jag hjälper. Och där brukar jag säga det också, att skyll på mig. Ja. Säg att du går till den här coachen Sanna, som hon är skitjobbig. Hon säger att jag bara ska säga nej nu den här veckan.
Ja.
För det, eller att man, och det finns andra knep också. Man tycker nejet, alltså om man tycker att det blir så hårt, då kan man också säga det på andra sätt. Alltså att man, om är det någonting man behöver, är man inte helt säker, behöver tänka på, säg det då. Att så här, jag behöver tänka på det, kan jag återkomma?
Mm.
Eller jag kan inte svara på det just nu. För jag behöver, ja, jag behöver se om mitt först eller så där. Att man använder andra, det finns andra ord innan man lär sig säga det där nejet. Och sen om man är, sen måste man också säga det och mena det.
Mm.
För det kan också vara, jag har jobbat också med kvinnor där det har varit så att jag säger nej, men ingen lyssnar på det.
Mm.
Och där blir det att om det kommer från en plats där man kanske inte tycker, alltså man tycker att, nej, men jag borde ju göra det där ändå, jag borde ju ställa upp. Och så slänger man fram ett litet nej, då lyser det liksom igenom. Så att det kan vara bra, jag tänker som du sa, att det blev lite så här bestämt. Ja. Men jag tänker att det är bra att öva på det också, att så här, oj, nu blev det lite bestämt. Men ja, nu testar vi det här ett tag så får vi se. Och så får man öva, vara jättesnäll mot sig själv. Men det brukar bli så fint och det brukar vara väldigt uppskattat. Omgivningen brukar bli chockad först för att de inte är van vid den här duktiga flickan som helt plötsligt börjar sätta lite gränser. Men sen brukar det vara väldigt uppskattat och man brukar fördjupa sina kontakter på ett väldigt fint sätt. För det blir mer autentiskt, det blir mer äkta och det speglar av sig på våra relationer.
Ja, och jag vill också lägga till där att de relationerna där den personen inte kan ta att du börjar sätta gränser för att de kanske tycker att det är jättehärligt att hela tiden få dig att ställa upp utan att ge samma tillbaka. De kommer ju automatiskt falla bort.
Yes.
Och det kan vara en sorg i sig. Det ska jag absolut inte underminera på något sätt. Men när du sen märker att de relationer som är kvar och de nya relationer som kommer in i ditt liv är just mer, som Sanna säger här, mer autentiska också tillbaka. Och att det känns naturligt att uttrycka ja, nej och bara kunna liksom utgå från sig själv och vem man är. Och inte hela tiden behöva slå knut på sig själv för att få vara kvar i någon annans liv. Då blir det så mycket mer värdefullt.
Verkligen, verkligen. Och där, precis, jag tänker att det blir väldigt tydligt vilka som kanske ska vandra tillsammans eller vilka relationer som är bra för oss när vi väl börjar ta våra behov på allvar.
Och jag tänker också just med sitt yrkesliv, vad man än väljer att göra. Någonting för mig som var otroligt viktigt som jag hade nästan som ledord när jag sökte nya jobb. Det är att det blev så tydligt för mig att jag och många med mig, tänker jag, måste få känna meningsfullhet i det jag gör. Och där måste man kunna känna sig själv tillräckligt mycket för att veta vad är det som du också pratade om med det här citatet. Vad är det som får mig att känna meningsfullhet? Mm. Vad är det som får min vardag att glittra till? För mig var det att få ge. Utan att ge för mycket så att jag springer in i väggen. Och jag har personligen lång erfarenhet inom hotell. Och det har varit jättekul på många sätt. Men det blev lite för mycket ge. Så att jag letade efter någonting där jag kunde kombinera ge och också få. Och jag tänker att är det så att du som lyssnar brinner för till exempel att jobba med ungdomar. Då kan det ju också bli, kan jag tänka mig, ganska dränerade. Om du inte hittar liksom den här balansen i att också få tillbaka. Att du kanske har till exempel kollegor där ni kan sitta och ha väldigt meningsfulla samtal till exempel. Och inte gå ifrån jobbet bara känna att nu har jag gett av hela mig. Jag har ingen energi kvar när jag kommer hem. Och jag har ingen energi till min partner eller min familj eller mina vänner. Eller till mig själv när jag kommer hem på kvällen. Men då behöver du kanske stå över vad kan jag göra för att skapa mer meningsfullhet. Antingen där jag redan är. Finns det utvecklingsmöjligheter i det jag redan gör? Eller är det dags för mig att byta bana? Så att man ändå ser till så här att jag har ändå makten att skapa mitt liv. Jag sitter inte fast även om det kanske känns så. Det är min upplevelse av situationen, men är det verkligen sant?
Det är så sant. Och sen är det många också som väljer utifrån, och det har jag gjort innan också, så jag kan skriva under på den, men att man kanske väljer lite utifrån sitt så här ego, vad man tycker låter lite coolt och vad man kanske borde enligt vad man tror andra ska tycka och tänka. Och att man snarare väljer yrke utifrån det än vad jag vill själv. Och att, och det kan, det sorgliga i det är att vad är det som är viktigast där? Är det liksom att göra det du vill? Eller tar du det på allvar? Varför är det du vill? Vissa vet inte ens det. Men om man börjar gräva lite så här, vad är det nu du får energi och vad är det du tycker är kul? Varför är det inte lika mycket värt som det här andra prestigefyllda jobbet där du inte mår bra? Varför är dina behov och ditt sätt att vara inte accepterat av dig själv? För hade du accepterat dig själv och tyckt att dina behov var viktiga, då hade du troligtvis hamnat på ett ställe där du hade tyckt att det var roligare, där du hade fått mer energi och sådär. Sen kan man bli, herregud, det kan bli stressigt även om man har jättekul hela dagarna, det är inte det, men den där inre glöden och där man hämtar energi ifrån, det är så viktigt. Och om man inte tar sig själv på allvar där, så kanske man till och med glömmer bort. Ibland får man vara så här, vad fick du energi av när du var liten? Vad brukar du göra då? Alltså så här, man kanske kommer ihåg, man får fråga liksom så här, kommer ihåg senast, när senast fick du energi? Vad var det? Och jag till exempel älskade att måla när jag var liten, och jag kommer ihåg när jag var under en så jättestressig period, så var det någon som frågade det här med så här, vad jag fyllde upp min kopp, och så kallas för så här energikoppen, vad för aktiviteter gav mig energi. Och jag bara insåg att vad sjukt, jag har tagit bort allt som ger mig energi för att bara liksom nästan överleva. Och det gör ju att man får ännu mindre energi i slutändan. Men många, alltså när man är i stress, då får man också lite så här tunnelseende, och då blir det så här, okej, jag har inte tid och jag har inte ork och jag har inte energi, så då kanske det blir att mina nära relationer som jag i vanliga fall brukar tanka från, att det, nej, jag hinner tyvärr inte se er. Jag kommer ihåg att jag skrev ett meddelande till mina vänner så här, just nu måste jag bara fokusera på jobbet och mitt, då hade jag bara en dotter. Och så här i efterhand, vad tokigt det blev. Men där och då tyckte jag att det var så logiskt och så, alltså, bra och så smart. Men det blev ju jätteknäppt. Men det är inte lätt att veta. För det är klart att man tänker att man ska ta bort saker om det är mycket. Men det är kanske snarare att man behöver lägga till saker som ger en energi och prioritera det. Och tid, vi har alla tid. Men det är klart att man kommer ha perioder där det är extra stressigt. Och om det är korta perioder gör det ingenting att man tar bort saker och ting. Men då måste man också få återhämtning och vila. Eller att träffa kompisar, vad nu som ger energi, efter ett tag. För vi kan inte hålla på i all evighet och gå på allt det här stress på slaget. Det går inte. Då går vi till slut in i väggen.
Hur har man då det här samtalet med sin partner om man känner att det är för mycket stress? Jag kan inte vara både en bra partner och bra vad du nu jobbar med och projektledare. Hur får man partnern att förstå?
Nej, jag tänker som du sa, är väl en jättebra ingång till det. Att acceptera att det funkar inte som det gör just nu. Att ta den dialogen, att kanske också fråga, kan du hjälpa mig här? Liksom, jag vet inte riktigt, kan vi hjälpa varandra? Skulle jag kunna, är det någonting av allt det här jag gör som du kan göra istället? Att också det här, tror jag, ju mer konkret desto bättre. Och om du har tagit en jättebra projektledarroll, då kommer det tuffa på. Om det inte skaver väldigt mycket för den andra. För det är ju jätteskönt att någon annan har den rollen. Så det är jätteviktigt att så här, hur arg man än är och hur mycket man än tänker att den andra borde förstå, den andra borde och sådär. Nej, obviously gör ju inte personen det. Så att då behöver man vara tydlig där att så här, det här funkar inte. Kan du köpa eller du får de här ansvaren. Du får köra alla presenter till kalasen och alla skjutsningar till det. Jag tar inköp av vinterkläder varje år. Alltså att man delar upp det lite grann. Ja, så det brukar hjälpa. Men det brukar vara, det, som sagt, när man är stressad och det här tunnelseendet, då kanske man inte ens, då kör man ofta bara på, så tänker man, det går snabbare om jag gör det själv.
Mm.
Och då kan det nästan vara stressigt att så här, det är som på jobbet om man ska lära upp en ny. Att det kan vara, om man redan har jättemycket själv och sen ska göra det också, då kan det vara lätt att man ändå bara fortsätter i sina invanda mönster och roller.
Mm.
Men det kan verkligen vara värt att titta på det. Ska jag säga.
Kan det vara värt också kanske att titta på varför man har ett visst kontrollbehov och inte kanske låter sin partner göra den här sysslan, för att man tänker att man vill ha det på ett visst sätt och bara låta partnern göra det på sitt sätt?
Ja, den där är jättebra. Och så är det verkligen. Ofta kan det faktiskt vara som så att man vill ha det på ett visst sätt. Och där kan det vara bra att fråga sig så här, varför vill du det? Varför är det så viktigt att, vad det nu skulle kunna vara, att det är så här kliniskt rent i köket till exempel? Varför är det, det är alltid någonting bakom liksom. Vad skapar det för mig? Vad är det för något? Ibland kan det vara, på tal om kontrollbehov, det kan ju vara att man har annan ångest och oro och tankar som man på något sätt försöker hantera genom att, jag vet inte, städa jättemycket. Eller det kan också vara att man shoppar för mycket. Eller att man ibland kan, det kan man vara lite nyfiken på. Att vad kommer ifrån? Varför är det så viktigt? Det är inte lika viktigt för min partner. Och det är något vi bråkar om. Men varför är det så viktigt för mig? Och sen då, är det jätteviktigt, kan jag fortsätta göra det själv? Men finns det någonting annat som inte är lika viktigt att det blir exakt så här som min partner kan göra?
Mm.
För att är det någonting som verkligen, om man är jätte, ja, men pedant just i köket till exempel, ja, men då är det ju bättre att man tar den rollen. Men det finns tusen andra saker man kan delegera bort.
Mm.
Men fråga dig också, varför? Varför är det så viktigt för mig?
Mm. Jätteintressant också. Tänker jag, om man väljer att säga att det här är nyfiket och intressant, och bara förstå det hos sig själv för att också kunna släppa det.
Gud, får jag säga en sak till bara?
Ja.
Med det där, för jag coachade en tjej där jag just frågade, var kommer det här ifrån? För där blev hon stressad av sitt eget beteende, och hon förstod att så här, det var nästan liksom OCD säger man väl. Eller säger man så? När man städar väldigt mycket, vad heter det?
Ja, på engelska heter det OCD.
Ja, bra.
Ja, men tvångs,
just det, tvångssyndrom. Ja, men precis. Mm. Och det nästan så att det liksom touchade det lite grann. Men när det väl började fundera på varför det var så låg det också någon slags bild. Hon kom också från en familj där det var på det sättet. Mm. Och för henne var det så här jättepinsamt och skämmigt att visa upp om det till exempel kommer gäster eller liknande. Det var som att det gör man bara inte. Och det kanske hennes föräldrar hade pratat om, att andra så här, gud, hur ser det ut där? Liksom, de kan verkligen inte ta hand om sitt, vad det nu, hem eller sådär. Så att det ligger ofta någonting bakom, om det är, får tala om så här, if it's hysterical, it's historical igen. Och det kan man bara bra att titta på. Sen kanske man fortfarande väljer att göra de här grejerna. Men då är det ditt val, och då har du också lite koll på varför du gör det. Och då kanske inte känns lika jobbigt. Du kanske inte behöver skälla på din partner hela tiden. För du kanske tänker istället så här, min partner behöver inte det här. Jag behöver det, för jag kommer från den här bakgrunden. Och jag blir för stressad, och det är inte värt det. Så jag gör det med glädje. Och för att jag väljer att göra det.
Och det då mår jag bra.
Ja, och det, men det där, det är också, ofta tänker man så här med saker överlag. Jag borde, jag måste, jag borde. Jag fick en jättebra övning faktiskt när jag läste parterapi. Då fick jag en jättebra övning där vi fick gå igenom våra så här borde och måsten. Och då tog de upp ett exempel på det här, att vi kan alltid välja på sätt och vis. Det var till exempel, det var en man som sa att han måste hela tiden skjutsa så långt till en skola, alltså sina barn. Och han tyckte det var så jobbigt, det var så stressigt och alltihopa. Sen när han började så här gå tillbaka, måste jag verkligen det? Nej, jag måste inte det. Det finns en skola som är närmare, men jag valde aktivt inte den skolan för jag tycker den är sämre. Så jag måste inte skjutsa längre, men jag gör ett aktivt val att göra det varje morgon för att jag vill att de ska få en bra utbildning. Och bara man tar bort det här måste, borde, och att det blir ett jag väljer eller jag vill. Yeah. Jag vill skjutsa. Det är stressigt, men jag vill göra det för mina barn. När du har den grundkänslan, då brukar det gå, då brukar det inte kännas lika jobbigt. Samma sak som om man nu måste ha jättestädat i köket där. Jag vill ha städat. Jag måste inte göra det här. Och min partner måste inte göra det framförallt. Min partner borde inte göra det här. Men jag väljer att göra det. För jag mår bra av det. Det är liksom en annan klang på det, eller vad man ska säga.
Ja, men du styr dina tankar och på så sätt styr du också mycket av ditt mående. Och vi glömmer bort att vi styr våra tankar. Vi tror att de bara kommer automatiskt. Och då är det helt plötsligt en sanning. Medan om man tittar på vad det faktiskt är, så kan vi styra dem. Och just det blev så tydligt också igen med min coaching, att när jag lärde mig perspektivskiftet på så sätt att det liksom blev mer också att, nej, men jag väljer det här.
Ja.
Hela mitt liv har blivit mer positivt. Och även om jag såklart också tänker negativa tankar, så kan jag ändå liksom hämta upp det så att det blir mer liksom neutral linje och liksom kanske någon liten dipp där och så upp igen och upp på hästen liksom, och så går vi vidare istället för en berg- och dalbana som åker upp och ner som det har varit mycket tidigare. Så att det är så mycket som är så intressant i en själv som man glömmer bort för att man inte tar sig tiden att gå i coaching eller terapi, som sen faktiskt gör att man får en helt annan syn på sin verklighet och livet i sig. Och det färgar ju också alla relationer och den verkligheten som vi liksom lever i varje dag.
Verkligen. Och vissa av de här som man kanske upplever som borde och måste, de kanske man faktiskt ska ta bort.
Ja.
Om det är, jag borde ringa den här gamla släktingen.
Ja.
Eller jag borde, där kan man ju också vara så här, nej, jag måste, eller jag, om jag nu ska säga måste istället då, jag måste inte göra det. Men där kanske man antingen så här, jag vill verkligen göra det. Jag vet att det gör hennes dag, jag vet att hon är ensam. Och det får mig att må bra att göra det. För jag bryr mig väldigt mycket om henne eller honom. Men det kan också vara så här, om det är någon annan person man måste eller borde ringa, då kanske det är så här, måste jag det? Nej, vad får jag ut av det här? Och det, alltså, det handlar inte om att man ska gå runt och bara vara själv. Vi ska inte göra saker för andra människor. Det är inte det handlar om. Men mer att så här,
medvetenhet om sin
medvetenheten,
energi.
Ja. Och vissa saker kanske man ska sluta med. Om det bara känns som ett måste. För du kanske har ett val där att faktiskt välja bort det då.
Ja. Du måste ingenting. Men du
ingenting. Nej. Eller du behöver betala skatt och sådär kanske.
Ja. Eller måste. Jag väljer måste, det, ja. För jag vill inte ha problem.
Ja, exakt. Bra. Precis. Ja.
Men om vi ska försöka sammanfatta det vi har pratat om idag, så är det ju väldigt mycket som handlar om att med nyfikenhet på oss själva, hur vi fungerar och vad vi behöver, att lära känna sig själv för att också kunna uttrycka det till en partner i en relation. Men också vara öppen för att ta det i förebyggande syfte. För att jag tänker också att det går hand i hand, att har du byggt den här grunden i din relation genom att fått de här verktygen, när sen vardagen blir stressig, vilken vissa perioder i livet den oundvikligen blir, så har ju ni redan de här verktygen och kan sätta er ner och tänka så här, vi är jättevana vid att sätta oss ner, strukturera upp, det här är vårt problem just nu, vad kan vi göra åt det, istället för att det bara på pockas på och sen så blir det liksom stora explosioner och stora bråk istället.
Absolut. Och nej, absolut. Det, och jag tänker också att det handlar mycket om alltså självkänsla och självinsikt i det där. Och det kan vara klurigt om den är lite vacklande. Då är det så svårt. Alla de här grejerna blir mycket svårare då. Att ta sina behov på allvar. Att lyssna in sina behov.
Mm.
Att kommunicera dem. Alltså, så att det är både att jobba på sin relation med sig själv, som vi sa där i början. Det kommer liksom spilla över. Både att jobba med sig själv och sen att jobba med sin relation också.
Mm.
Och kanske faktiskt ta hjälp i förebyggande syfte. Så att ni står starka tillsammans.
Mm.
För det kommer gå upp och ner. Det gör det i relationer. Och det behöver inte bara ha mer att göra. Det kan vara också yttre omständigheter som skakar om. Alltså med, som det vi pratade om med stress.
Mm.
Till exempel. Det kommer påverka er. Och då är det extra viktigt att ha de där verktygen. Så det är nästan, alltså när ni är på en väldigt bra plats, och kanske gärna när man är lite nykär, och då är det toppen innan det har blivit en trigger.
Mm.
För många går, alltså när, om man inte, antingen om man inte tar upp saker, då kan det bli att man lätt lever så här parallella liv till slut.
Mm.
Och det är inte hälsosamt. Men om man istället då aktivt tar upp saker, försöker lösa dem tillsammans, gärna med hjälp av någon annan, då hamnar man inte där. Och när du väl har gått över gränsen att du börjar tappa, men till exempel om du lever ett parallellt liv med din partner, då troligtvis kommer ni tappa connection och ni kommer tappa den här kärleken. Och sen är det någon som till slut kanske tappar attraktionen och liknande. Och sen är det väldigt svårt. När man väl har gått över den gränsen, då är det jättesvårt att reparera. Så om jag vill skicka med något, så ta hand om varandra i tid. Var nyfikna på varandra. Lyssna på varandra. Uttryck vad ni behöver. Och gör det i tid liksom.
Ja, normalisera att parterapi ska vara någonting som hjälper er att skapa en grund som står pall även i storm. Mm. Istället för att se det som att det är någonting som man tar till när det redan har börjat storma och det är svårt att få huset att stå stilla för grunden är för svag.
Verkligen, verkligen. Och där, jag älskar det att jag coachar både, så jag älskar ju mitt jobb. Men jag är så glad att jag får, alltså har möjligheten att coacha både individuellt och i par. För att det ligger så mycket. Alltså båda är viktiga. Och på olika sätt. Jag tänker det här med par. Där är det så bra med en neutral. Som kan som sagt se lite nyanser. Men som också kan komma in med nya frågor. Så att man kan mötas på ett annat sätt.
Mm.
Men sen i den individuella coachningen. Där handlar det mycket om självkänsla. Till exempel.
Mm.
Och där, ju mer man jobbar på den och ju mer trygg man blir i sig själv, det kommer ju som sagt spela över på sin relation på alla sätt och vis. Mm. Och ibland kanske man behöver prata om sin relation ensam också, om man inte får med sig sin partner. Ibland, alltså att det är två personer som ska gå kan vara lite svårare ibland. Det är ofta en som är drivande.
Mm.
Om din partner inte vill gå, nej, men gå då ensam i individuell coachning och fråga, be om råd. För ändrar du dina mönster, då kommer ni ändra er dans tillsammans. För man har sina invanda roller. Och de har ni tagit och de är ni bäst på. Men om man börjar twerka sin egen lite grann, då kan det få väldigt, väldigt fina effekter. Så ibland behövs det kanske inte ens, även om jag tycker det är bra att man går båda två, men det behövs i alla fall att en börjar jobba på det så att man står pall sen när det är lite skakigt som sagt.
Ja, och jag tror väl att kontentan av det också är att förstå att den enda vi kan ändra på är oss själva. Men i vår egen förändring så kan vi inspirera andra till att vilja förändra sig själva.
Så visst. Så är det
verkligen.
Det är så
skönt att bara landa i det, ja, och förstå, ja, det. För att då får du en annan syn på vad du måste kämpa för. Eller vad du har fått för dig. Att liksom, här måste jag få min partner att ändra sig. Nej, Igen, du måste ingenting.
Nej.
Men vill du ha förändring så kan du skapa förändring i dig själv.
Exakt. Det där är verkligen en kärnpunkt skulle jag säga, alltså i våra relationer. Och det kan vara ganska skönt att komma till insikt. Det kan vara ganska skönt, för då helt plötsligt då kan du liksom lägga av med det där jobbet att hålla på och förändra din partner.
Jo, du behöver inte känna att det är ditt ansvar.
Nej,
att göra det,
jätteskönt. Superskönt. För det kan vara väldigt frustrerande, för det går ändå inte. Men ändå är vi många som försöker och tjatar. Och det blir jättejobbigt för sig själv och sin partner.
Så om man vill komma till dig då, antingen för individuell coachning eller i par coachning, hur får man tag på dig?
Ja, man kan, jag finns ju på Instagram. Då är det Sanna Letzén, bara rakt av. Sen har jag också en hemsida. Och då kan man också bara googla Sanna Letzén. Så kommer den upp. För nu är jag lite osäker på om jag har kom eller SC. Jag vet inte.
jag letar upp det och så länkar jag i beskrivningen.
Ja, ja, men toppen. Ja, men de sätten är väl enklast skulle jag säga.
Mm. Då får ni helt enkelt kolla i beskrivningen. Och Letzén är TZ också.
Ja.
Inte S.
Nej. Precis. Vad bra. Och härligt. Tack för att jag fick komma. Det är alltid lika härligt att få hänga med dig.
Ja, men tack detsamma. Jättehärligt att ha dig här igen. Och nu kanske det dröjer lika länge.
Men nu blir det inga fler bebisar. Nu räcker det och blir över kan jag säga. På tal om stress.
Ja, men underbart. Tack snälla du för att du kom hit idag. Och det har varit så intressant att lyssna på dina kloka ord.
Du, samma med dig. Tack för alla insikter och allt klokt du har sagt också. Det har varit jättefint att få höra.
Tack så jättemycket.
Man glömmer liksom bort att man sitter och poddar, tycker jag.
Ja, det är det som är så mysigt. Tack till dig också som har lyssnat på oss idag. Och till dig som tar ansvar över ditt liv. För tillsammans så förändrar vi världen. Och är det någon som du tänker behöver höra det här, så dela jättegärna avsnittet. Dela gärna inläggen på Instagram som läggs ut på Bakomfasaden-podden. Och har du någon feedback till mig eller Sanna, så hör jättegärna av dig till oss på Instagram för framtida avsnitt. Men framförallt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.